Skuld och skam går i arv. Och det har jag alltid trott på. Så att jag tycker att nu när jag berättar det här, äntligen så nej, det ska inte gå i arv mer. Så att jag hoppas att det inte gör det. Vi får se. Men det så har jag tänkt i alla fall.
Du bryter mönstret.
Mm, jag hoppas det. Hoppas det. Vi får se.
Du har lyssnat till Familjehemligheten. Har du avslöjat en familjehemlighet som förändrat ditt liv? Hör av dig till mig så kan din berättelse bli ett nytt avsnitt. Maila till familjehemligheten@sverigesradio.se. Jag heter Gunilla Nordlund och producent för programmet är Ola Hemström.
Och vi ska få en nyhetsuppdatering. Det här är P1 Sveriges Radio. Klockan är 4.
Det brinner i Konstakademins lokaler i centrala Stockholm. Flera gator kring Fredsgatan, inklusive Sagerska palatset där statsministern bor, har spärrats av. Omfattningen är fortfarande oklar. 3 personer dödades och många skadades i nattens ryska attack mot staden Charkiv i Ukraina. Lubna Elshanti, vår Ukraina-korrespondent, om läget i kriget just nu.
Ja, den senaste tidens fredssamtal har inte lett till några framsteg alls. Ryssland har ju gång på gång avvisat Ukrainas krav om 30 dagars vapenvila och nu kallar man det i Ryssland för en existentiell fråga, själva Ukraina-kriget. Så i nuläget finns det ingenting som tyder på att länderna är närmare ett fredsavtal. Samtidigt så har ju Ukraina efter en längre tid av dödläge längs fronten lyckats med den här omfattande operationen som ju kraftigt försvagat ryska flygvapnet och visar på att Ukraina inte är utdömt. Men ingen av sidorna, varken Ryssland eller Ukraina, har något övertag just nu, samtidigt som striderna på marken och ryska attacker fortsätter minst lika intensivt som tidigare.
Vår Ukraina-korrespondent Lubna Elshanti. Vårdförbundet håller inte med regionerna om att förutsättningarna för att bemanna vården i sommar i många fall ser bättre ut än i fjol. Enligt Vårdförbundet så har 16 av 21 regioner ett sämre läge i år. Men i Ekot frågade regionernas ledning svarade bara 2 att det ser sämre ut. Sommartid innebär en tid då svenskarna drar på sig mer lån för att ha råd med alla utgifter. Det här visar en undersökning som Finansinspektionen har gjort. Moa Langemark är konsumentskyddsekonom på inspektionen.
Hushåll tenderar att ta mer lån inför sommarsemestern. Det är en tydlig säsongsvariation här. Vi har ju också ställt frågor till hushållen inför den kommande sommarsemestern här om man planerar att ta lån eller misstänker att man kommer behöva ta lån. För då är det ju så många som 11% som svarar att ja, så är det.
Och hur tänker du kring den siffran? Den låter ju väldigt hög.
Ja, nej, men det här är ju problematiskt för svensk ekonomi befinner sig ju sedan en tid tillbaka i en lågkonjunktur. Och det är ju exceptionellt osäkra tider nu på många plan och vi vet inte hur det här kommer slå mot svensk ekonomi och mot svenska hushållsplånböcker. Så det rationella nu kanske snarare är att bygga upp en rejäl buffert, hur tråkigt det än låter.
Moa Langemark, konsumentskyddsekonom på Finansinspektionen, sa det. Reporter här var Hanna Malmodin och man kan höra mer om det här i Ekonomiekot Extra som finns i vår app Sveriges Radio Play. 4 personer har dött efter en våldsam brand i ett 10-våningshus i franska Rennes. Ett batteri till en elskoter tros vara orsaken till den här branden i Frankrike. Ekots 4 nyheter fick du av Daniel Klar.
P1, Sveriges Radio.
Sverige har en hög arbetslöshet. Vad händer med arbetsförmedlingen och vems fel är det? Forna vänner nu i århundradets gräl om Trump, Musk och The Big Bill. Hör också konstnären Britta Marakat Labba och Mr. Nobody mot Vladimir Putin. I godmorgon världen 9-11 i P1.
Nu dags för tredje och sista delen av Hamlet från Sveriges Radio Drama. I förra avsnittet avslöjade Ofelia att hennes teaterlärare Hamlet har behandlat henne väldigt illa. Hamlet blir avstängd men Ofelia är inte klar med honom. Hon bestämmer sig för att begå karaktärsmord på Hamlet i aulan. Varsågoda.
Det här är Hamlet av Elis Monteverde Burå och Ali Alonso. Tredje och sista delen.
God morgon, söde. Du kan snart komma ut.
God morgon.
Pubertal pojkdröm får man ändå säga. Arresteras för sin konst, check. Inlåst i dansk fyllecell, check. Förargelseväckande beteende. Ja, jag klädde av mig på färjan mellan Helsingborg och Helsingör. Jag kanske viftade lite med... Ja, jag gjorde ett performance. Och nu sitter jag här och spelar in mitt vittnesmål. Min sanning. Jag sitter här och ska återge slutet. Det sista kapitlet på den sista skolan. Sista dagen med Claudius.
Vad fint att ni kunde komma med så kort varsel.
Jag var avstängd och jag hade gömt mig i flera dagar i mitt rum på skolan. Inte sett solen som en annan hikikomori. Men nu hade vi samlats på Claudius kontor. Och syftet med mötet? Att lösa den prekära situationen. Att mäkla fred. En student, min Ofelia som inte längre var min, hade kommit med grova anklagelser mot en lärare. Jag, mot mig, moi. Det såg inte snyggt ut för någon. Det var definitionen av en prekär situation. Och syftet med mötet var alltså att lösa den internt. Ni förstår, mitt öde var i Ofelias händer nu.
Ja, det är så fint om vi kan bara reda ut det här, hörni.
Gertrud var också där naturligtvis. Mamma verkade på bra humör. Hon tänkte ju att jag bara befann mig i en psykos.
Ja, vi har ju samlats här för att se om vi kan lösa det här.
Jag har faktiskt ett förslag.
Ja, vi har ju samlats här för att sjunga We Shall Overcome.
Håll käften nu, okej?
Okay? Ofelia.
Jag vill anordna ett panelsamtal.
Ett panelsamtal? Du har ju kommit med uppgifter om att om Hamlets beteende och att han ska ha... Ja, att du ska ha blivit utsatt, utnyttjad.
Ett panelsamtal. Om vad?
Om teater. Om skolan. Väldigt meta.
Om skolan?
Ja, om oss. I aulan. Det blir finalen på mitt projekt. Och ni ska alla vara med.
Ja, men snälla rara.
Skulle Ofelias dokumentära examensprojekt få se dagens ljus trots allt? Hennes förhandlingsteknik var imponerande. Ja, den autofiktiva antagonisten i hennes nät. Jag kunde inte annat än lyfta på hatten.
Visst, jag har utnyttjats av det här svinet.
Hej, hej.
Jag måste välja att vara en konstnär. Jag måste aktivt välja att inte vara ett offer.
Där blev jag kär igen. Jag älskade det. Det var min kopp te.
Allt känns så incestuöst. Mm. Klaustrofobiskt. Mm. Om man tittar på det utifrån. Kladdigt.
Ja, du.
Komplext.
Ja.
Komplext.
Ja.
Det vore en skam att inte utnyttja det här.
Ja.
Nej, men, vänta. Vänta lite.
Ge Ofelia en chans nu.
All we are saying, give her a chance.
Ah, men skämtet, du behöver inte.
Nej, men på riktigt, det här förändrar allt. Kollektiv chockterapi. No logo. Bjuder vi på Kiel?
Hamlet, chilla lite.
Ja, förlåt.
Gör du det här, Hamlet, då renskriver jag dig från synd.
Men är det här inte att hälla bensin på en redan farlig eld? Hamlet är ju sjuk.
Ah, det gör det bara ännu mer spännande.
Jag tänker inte vara med. Här går min gräns.
Ni ville lösa det här internt?
Ja.
Sa du? Om ni inte ställer upp... Då går jag till media. Då kommer det svärma av journalister.
Jag litar på dig, Ofelia. Naturligtvis är vi med.
Vilken ryggrad, härligt.
Vi gör det. Om lille Hamlet kan samla sig lite grann.
Hamlet?
Yes box, bag in box.
Hamlet, kom igen nu för fan.
Förlåt, jag lovar. Jag ska samla mig tillbaka... Till medeltiden. Jag var förvirrad. Jag hade schabblat bort taktpinnen. Det var ju min hem som var det viktiga för fan. Min och pappas hem.
Hamlet! Vänta!
Men taktpinnen hade nu blivit en stafettpinne i Ofelias bleka näve. Det fanns bara en jag behövde tala med.
Vänta!
Spöket.
i kostymförrådet.
Kan du stanna?
Låt mig vara, Horatio, jag har inte tid med dig.
Vad är det som händer?
Vad händer? Jag är pausad, jag är avstängd, jag är i limbo tills vidare. Läser du inte veckobrevet?
Men vänta, jag är på din sida. Vi kompletterar varann.
Jag är avstängd, sa jag. Ofelias order.
Ofelias order? Du, jag hörde något om ett panelsamtal och du borde verkligen inte ställa upp på det om hon frågat dig, tro mig.
Jag fick bita mig i tungan för att inte slå honom på käften. Det var tur att jag inte hade en slapstick. Horatio, det är inte läge. Ingen får se mig här. Jag är en hemsk paria, visste du inte det? Jag är en pedofil på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Och Ophelias panelsamtal, ja, vad spelar det för roll? All PR är bra PR.
Va? Har du röster i ditt huvud?
Jag har inte röster i mitt huvud. Jag har en voice-over. Ja, det där med voice-over, det händer kanske inte en efterkonstruktion. Jag kom på det nu. Du, namaste. Jag måste träffa min pappa nu. Jag behöver puttas i rätt riktning, om det så är i fel riktning. Adjö, kan adjö.
Träffa spöket?
Jag behöver min pappas kärlek. Han är den enda som kan gjuta mod i mig.
Men jag finns ju här för dig.
Vi föds över graven. Alla män är en ö och kvinnan är ett hav. Och kärleken och ratio och kärleken mellan far och son är lösningen på allt. Och jag älskar öppna landskap. Adjö. Ja, jag borde kanske lyssna på Horatio. Men jag behövde inte mesig nykterhet. Jag behövde heta nycker som matchat mig.
Pappa?
Jag behövde pappa pepp. Inte dras ner i jorden på jorden.
Pappa, jag är tillbaka. Pappa, är det här pappa? Jag behöver dig, det går inte så bra just nu. Oh, där är du. Äntligen.
Egen hög person. Hög som ett hus. Hur går det med allt, lilla ponken?
Pappa, kan du lova mig att det här är på riktigt?
Varför skulle det inte vara på riktigt?
Mamma säger att jag är psykotisk.
Älskling, det här händer på riktigt, Hamlet. Det här är så riktigt som något kan vara.
Bra. Men du, jag måste erkänna. Den här hämnden, det går inte särskilt bra. Jag trodde jag hade något på gång. Något, alla typ Mishima. Något där verkliga döden och konsten kunde mötas. Jag var inspirerad. Men
du flög för nära solen, som Stålmannen.
Jag gör både dig och mig besviken.
Var inte så hård mot dig själv.
Varför all den där kärlek nu?
Ja, hur ska jag... När jag levde... Jag ville ju vara närvarande pappa, men jag jobbade hela tiden. Det var därför
jag... Så du söp dygnet runt och knullade runt. Runt.
Bollen är rund.
Jo.
Bollen faller inte långt från avträdet och kuken har inga ögon. Och...
Nej.
Jag hatade mig själv. Jag kunde inte tillåta mig att älska någon som dig, min egen avbild. Men jag gjorde det. Jag älskade dig.
Jag älskar dig, pappa. Hamlet, jag kan bara inte lämna dig själv med spöket.
Jag hade precis ett healing moment. Pappa sa att han älskar mig.
Men var är spöket?
Vad rolig, pappa. Det får vi ändå igenom.
Vad är en hora gånger 10?
Hamlet, vad händer?
Det var tyst. Säg inte pappa, säg inte. Hora gånger 10, hora 10. Hora 10, hora 10. Geni, pappa.
Jag vet. Vad ska man suga av för att få karamellodiktstipendiet i det här landet egentligen?
Jag tror inte det delas ut på stumt, eller?
Men vad fan vet du om det?
Horatio, ta emot!
Vad ska jag med den till?
Vad ska du med den inte till?
Jag fattar inte.
Vänta. Vi behöver en kniv. Här.
Okej.
App. Den är inte till dig. Den är till Hamlet.
Shit, pommes frites. Vilken vacker kniv, pappa.
Horatio, nu vill vi att du drar åt helvete.
Hamlet.
Knäck i öronen, Alice. Dra åt helvete, sa pappa. Och jag. Vi säger båda, stick och brinn. Vi vill inte ha dig här. Tjejer kan inte leka 3. Finna ett fel. Stick. Jag svek min enda vän. För vad? För pappa, som jag trodde var min nya vän.
Lyssna noga nu. Den där kniven.
Jävlar, vad vass. Är det en riktig kniv? Hör, pappa, vad ska jag göra med den här?
Du ska döda Claudius naturligtvis ikväll, mitt på scenen.
Hur känner du till Ophelias panelsamtal?
Jag är ett spöke, jag vet allt. Och det var väl därför du kom. För att be mig om råd. Om hämnden.
Var det därför jag sökte upp honom? Nu förstår jag, minns inte längre. Är du säker på att jag ska vara med i det där panelsamtalet? Jag har redan gjort en massa sjuka grejer, pappa.
Om alla bara får höra din sida av historien, blir du en älskad antihjälte. Sen sticker du till och vrider om.
Sticker till och vrider om.
Det finns inget så älskvärt som en snart medelålders man som ber om ursäkt i ett offentligt sammanhang. För att citera Buddha.
Ja, okej, pappa, jag lovar. Men visst älskar du mig?
Ja, sluta tjata. Jag gillar dig.
Jag har din rygg.
Men vad som än händer, stick kniven i Claudius rygg, kapisch?
Visst är det sorgligt? Jag hade nästan glömt hämnden. Jag var på väg mot själslig closure. Men när pappa poängterade knivens syfte fylldes jag av tvivel. Var jag bara en hjärntvättad fotsoldat? Oh, jag behövde tänka. Jag behövde röka. Var i helvete mina cigaretter nu? Jag såg mina könseparatistiska små skyddslingar. Lejonkungens råttungar. Pojkarna som framfört mitt magnum opus. Precis vad jag behövde. De stod i rökrutan. Jag smög upp på dem bakifrån.
Nej, här står ni och skvallrar, grabbar.
Magistern, är inte du...
Avstängd? Pausad? Satt på timeout?
Jo, precis.
Vi säger så. Men de som är alla, grabbar. Jag har gjort en faustisk deal med hondjävulen.
Faustisk. Min egen lilla manosfär fick inte tro att deras gamla magister lät sig tystas, trampas ner av Ophelia. Deras begränsade intellekt behövde hjälp att analysera den underliggande situationens komplexitet.
Grabbar, jag har inte hela dagen. Jag har hela natten. Är det något som man säger? Ska ni på Ophelias redovisning ikväll?
Det satt redan stora affischer tapetserade över hela skolan. Parodiska, postdigitala, konstiga internetkonstestetika affischer, ni vet.
Ja, det är obligatoriskt då.
Alla snackar om det. Hon ska tydligen presentera det som en talkshow.
Ett panelsamtal. Lite krystat om ni frågar mig.
Med Claudius och Gertrud på scen. Sjukt ambitiös cloutbomb ändå. Men plus en hemlig gäst. Hoppas det är en kändis.
Jo. Moi. Va?
Ja. De skulle på kvällens show och det räckte för mig. Jag skulle ta tillbaka taktpinnen i det här narrativet. Jag skulle skrivas ren från synd och synas i samma rörelse. Panik, ångestanfall är bästa försvar. Men jag behövde fräscha upp mig. Jag gick till mitt rum. Jag sov 2-3 timmar på divanen. Jag duschade huvudet i handikapptoalettens handfat och bytte om. Lite nagellack. Lätt ögonskugga. Trasig transparent skjorta. Slipsen som en snara. Synliga revben. 500 sit-ups och lika många grodhopp. Det var dags för sista akten.
Jag har en tanke och en pistol. Min lilla mamma, min viol.
Jag gick rastlös omkring backstage som en äggsjuk höna. Jag väntade på min entré. På scenen satt Ophelia, flankerad av Claudius och Gertrud.
Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Ingenting för mig.
Tusen tack och välkomna till min redovisning. En Nekros dagbok. Ge en varm applåd till Claudius och Gertrud. Tredje statsmakten från solen som jag kallar dem.
Det var ett obegripligt skämt hon snott från mig. Jag kunde inte låta bli att känna ett sting av stolthet.
Det är så himla spännande att vara här.
Inte sant?
Ja, en ära att få vara en del av något så innovativt. Man känner sig ung på nytt.
Nu vill jag att ni öser all kärlek över ingen mindre än min ex-pojkvän. Yes, det är sant, det är sant. Min så kallade mentor, allas 30-årskrisande problematic fave magister, den misogyna situationisten i vårt situationship. Han tar bort hjälten i begreppet antihjälte. Han skulle kunna sälja sin hjälte för en flaska kir. Hamlet!
Jag hade inget val, jag var bara att gilla läget, följa tangentens riktning.
Ja, tack så mycket, tack så mycket. Ja, tack så mycket. Memento mori. Ska jag sitta här eller?
Här. Ja, så jag kommer lämna er nu. Jag ska bara trycka på play på min dator här borta.
Jag förstår inte, vi skulle väl ha ett panelsamtal.
Blir det radioteater? Så trevligt.
Jag tror att det är ett ljuddrama nu.
Nej, radio, fy fan.
Jag trodde att du skulle moderera.
Ha det så kul!
Men du kan ju moderera, mamma. Va? Du är ju moderator.
Kan du runka av mig nu? Snälla, det tar 2 minuter.
Hoppsan, Hamlet. Mustigt.
Vet du vad, din klängighet äcklar mig. Behöver inte sin nakna kropp längre.
Fy fan.
Bipolär masochistisk jojo.
Min äckliga svin.
Han är bara människa, låt honom vara.
Lilla jävla mansgrej.
Är det någon sorts sån där AI-degenererad grej?
Nej, det är jag, exakt så. Men jag har inte mördat min egen bror.
Inte nu igen, Hamlet. Vi sa väl att det där var en vanföreställning.
Åh, vilket vackert ord hon slängde sig med. Är det ens en teaterföreställning om det inte är en vanföreställning?
Det här är sant. Den där killen, den där gubben, vår allsmäktige prefekt, han är en mördare.
Ja, det här vill jag att du utvecklar, Hamlet. Vem har mördat sin bror, menar du?
Titta på den här filmen. Ser du ditt ansikte? Va? Ser du ditt skyldiga tryne?
Ja, vad är det du pratar om? Jag ser bara en naken bild på Ophelia. Ta bort den.
Hermia, titta här.
Hamlet, sluta nu.
Det där som du har fångat på bild, det är inte ett skyldigt ansikte. Det är bara ett ansikte som utsatts för kriminellt dålig teater.
Nej, du mördade min pappa, han har sagt det själv.
Ja, och så nu har vi kontakt med andervärlden. Övertygande.
Horatio kan intyga, det var han som först träffade spöket i kostymförrådet. Horatio, Horatio, är du här?
Res dig upp då, hjälp mig här nu för fan.
Jäsel på riktigt.
Horatio var, tror jag väl, inte där. Han skulle aldrig mer vara där för mig.
Vad vi snackar om spöken, vad har det här med Ophelia att göra? Du är cancelled, gå av scenen.
Du dödade min pappa och nu ska jag döda dig.
Jag drog upp kniven i bakfickan. Min kniv, pappas kniv, vår kniv, Hamlets kniv. Och jag citerade Örjan Rambergs berömda ord när han anföll Börje Ahlstedt under en Hamlet-repetition.
Jag ska harpunera dig, din jävel!
I tumultet lyckades Claudius ta sig ner från scenen. Han drog Gertrud efter sig. De flydde genom en nödutgång.
Bort.
Nu var jag vid brådet.
Lilla jävla mansgrisen! Lugna ner er!
Jag hoppas ni njutit av showen. När ni hör det här har jag tagit livet av mig. Ridå, bitches. See you in hell.
Det var helt tyst. Tyst som i graven. Plötsligt tittade alla på sina mobiler. Det plingade överallt. Och sen riktades alla blickar mot mig.
Hörni, hon streamar sitt självmord.
Men fattar du? Du har dödat henne, du har dödat henne, Hamlet. Herregud!
Var det verkligen det jag hade gjort? Men gud, hade jag dödat henne? Dödat Ophelia? Jag vet inte hur, men jag måste på något vis lyckats ta mig till mitt rum. Jag var mörbultad. Jag tömde den lilla kir som fanns kvar och jag skickade 1000 skamsna sms till Horatio.
Hej, Hamlet.
Han kom till mig i gryningen och ingen flåshurtig farsartad entré den här gången.
Hej, tja. Kingen, hur är det?
Du, Hamlet, jag har tider att passa.
Ja, för fan, jag med. Jag tänkte att jag skulle dra till Danmark. Jag har alltid velat åka dit. Jag måste packa.
Mm.
Men du, Horatio, så här. Jag känner bara...
Jag får sänka garden lite här. Jag har ganska mycket skuldkänslor.
För vad?
Vi retades ju bara i förrådet. Horatio, min älskling, min korpulenta Kramer. Varför var du inte i aulan? När jag behövde dig, vad var du?
Hamlet, jag var där. Jag var i aulan. Jag kunde inte se dig så. Jag kan inte vara mer beroende till det här.
Vad hände i aulan egentligen? Horatio, om du nu var där. Jag minns inte hur det slutade.
Alltså, Ofelia...
Varför tog hon livet av sig?
Det var bara ett performance.
Performance?
Ja. Eleverna ringde polisen, men när de hittade henne så var hon vid liv.
Är hon inte död?
Hon hade fejkat det. Hon dokumenterade det med. Det var också en del av projektet, tydligen.
Performance. Jag ska fan karaktärsmörda er allihop! Min performancekonst! Era jävlar! Jag ska mörda er från Danmark. Förstår du det? Va? Horatio, jag tror inte du fattar vem jag är. Jag är en litterär kanon! Ja, jag hade alltid varit lite galen. Men nu blev jag helt jävla galen.
Hamlet, det här går inte. Jag måste gå nu.
Jag är en kulturkanon! Jag kommer att överleva er alla! Att vara eller inte vara kvar i sin psykos, det är frågan. Jag kommer bli den största svenska regissören Danmark någonsin skådat. Jag kommer att dricka 8000 Tuborg. Jag har bara lite att jobba med. Jag måste jobba lite med mig själv.
Ja, men här får du en Tuborg. For the road. En Tuborg guld.
Du, min vän, får jag läsa en dikt för dig?
Ja, för fan. Jag älskar unga svenska dikter.
Ah, okej. Okay. Shall I compare thee to a summer's day? Ophelia är mild och älskligen. Mina ljuva ord brukar stormen störa. Hjärtat, din fröjd, vad är så kort som den?
Så nu är det slut?
Ja, nu är det slut. Ett sånt mästerstycke människan är, va?
Du har lyssnat på Hamlet, en nytolkning av William Shakespeares klassiker. Manus, Elis Monteverde-Burå och Ali Alonso. Regi, Rasmus Lindberg. I rollerna, Adam Paulsson, Shima Niavarani, Albin Grenholm, Gunilla Rör, Mattias Alkberg och Ulf Friberg. Vignettmusik, Little Dragon. Ljuddesign, Kalle Andersson, Bjarne Johansson och Ludvig Jansson. Dramaturg, Magnus Lindman. Producenter, Pernilla Kommes och Linda Jonas. Konstnärligt utvecklingsansvarig, Lola Sackov. Och det här var en produktion från Sveriges Radio Drama. Följ scenen i Sveriges Radio Play och sätt på pushnotiser så missar du inte nästa släpp.
Så ska vi lämna över ordet till dramaredaktionens Marie Wennersten apropå att vi i år firar både Sveriges Radio 100 år och Radioteatern 100 år.
Den ensamme ryttaren jagade fram i den stormiga natten. Han behövde ej driva på sin springare, till den var skrämd till vett av blixtarna som korsade himlen, lysande upp den sandiga vägen och åsknallarna som mullrade nära och långt ifrån.
Ja, ni förstår vartåt det här barkar. Nörderier. Som hur man fick till ljudet av en storm innan det fanns inspelade ljudeffekter och alla föreställningar sändes live inifrån en studio. Till just det hade man en liten ärttrumma av masonit med en halv liter ärtor för regnet. Och man ruskade på en 2,5 meter lång järnplåt upphängd på krokar för åskan. När jag kom till Radioteatern för 20 år sedan så fanns det faktiskt fortfarande heltidsanställda inspicienter som hade som huvuduppgift att få fram de ljudeffekter som regissör och ljudtekniker ville ha.
Ja, du vet att Radioteatern brukar varje juldag ge ett spel som med religiöst innehåll, och det tillhör sig vanligen i Betlehemsklubben. Så var det även i det här fallet. Men regissören ville som miljöskapande moment även att man skulle få med ljudet av idisslande boskap. Han rådgjorde med sin inspicient, och han som var mycket snarfyndig sa att ja, idisslande boskap, det låter väl ungefär som att tugga hårt bröd. Utmärkt, sa regissören. Då ska ni få stå här i studion under hela utställningen och tugga hårt bröd. Och där blev det. Och den arma inspicienten, han fick stå där och han tuggade sig igenom hela föreställningen som tog drygt 1,5 timmar. Och efteråt så var han mycket torr i mun. Det kan vara rätt roligt att höra på det här ljudet förresten. Hörru Bosse, skulle du vilja idissa ett tag? Ja, det är ju ganska illusoriskt.
Mm. Så gick det till på 30- och 40-talen när regissören Carl Otto Sandgren började på Radioteatern. Han var känd för sina bullrande föreställningar av bland annat Buffalo Bill, Skattkammarön och De tre musketörerna. Bilden som hör till det här lilla programmet föreställer en session här på Sveriges Radio där de olika ljuden dirigeras fram i direktsändning med hjälp av diverse redskap och instrument. Och där står också den klassiska vindmaskinen. Har du sett en sån? Det är som ett skovelhjul, ungefär 1 meter i diameter, med träskovlar som hasar mot en duk av säckväv som ligger över hjulet. Och ju snabbare man vevar runt, desto mer intensiv blir vinden. Ja, eller så kunde inspicienterna använda den egna munnen för att blåsa vind istället. Något som inspicienterna stolt brukade prata om var att de ljudeffekter som de tillverkade ofta lät mer verkliga än själva originalljuden. Det handlade så att säga inte om att imitera originalljudet, utan om att förhöja det, göra det mer igenkännbart. Tricket var att återskapa vår idé om hur något låter, snarare än att återskapa själva ljudet. Tidigt i Radioteaterns historia så kom någon på att kokosnötter lät mer som hästhovar än faktiska hästhovar. Och senare kunde man även använda plastmuggar om det var en lite mindre häst. Eller plastmuggar med salt i om det var en häst som gick på sand. Så sent som förra året fick vår ljuddesigner Frida Englund efter 26 år här problem. De digitala ljuden räckte inte till när hon tillsammans med regissören Eva Staff skapade Mio min Mio. När Mio och Jumjum skulle rida in mot Riddarkatos döda rike, där poängen var just att det var en kal och torr natur, så behövdes det hovar som var fria från mjukt gräsunderlag och utan fågelsång i bakgrunden. Och det fanns inte i effektarkivet. Och det fanns heller inte en rädd häst som tvekade med hovarna. Så det fick faktiskt bli de där gamla kokosnötterna. Vi avslutar med ett recept på hur man tillverkade ljudet av ett tåg som kraschar ner i en ravin. Affären Costa Negra hette en äventyrsserie på 50-talet. Och det tog 3 inspicienter och 2 dagar att skapa just effekten av en järnvägsvagn som störtar ner för en brant och fullkomligt mosas sönder. Ett av alla ljud som inte finns bevarade. Men vi får tänka oss.
Dånet av 7 åskplåtar blandas med raset av en 2 meter hög brädstapel. Därefter tillsätts ljudet av 3 bastrummor, varefter 2 lådor med glasskärvor iröres. En kraftig men bra anrättning. Ja, och så för att sätta ytterligare piff på det hela så tillsatte jag dessutom 1 stycken krossad tändsticksask. Vi spelar sedan in den där effekten, men skivan har förkommit. Men jag tycker att vi ska lyssna på järnvägsvagnens sista suck i form av den krossade tändsticksasken. Hör du, om du ställer nära mikrofon med den där asken som ligger på bordet, så nära som möjligt så att ljudet blir uppförstorat. Så det är bra. Ja, det var då det.
Ack ja, det var då det.
Och vill du ta del av några andra gamla såna här godbitar? Det finns mängder av program att lyssna till. Både på webben sverigesradio.se och i Sveriges Radios app. Sök bara på Dramaklassiker.
De väntade ute på parkeringen när han gick av sitt skift. Mille och två stora killar.
Alex, en novell av David Norlin i uppläsning av Tobias Karlsson.
Mille såg sliten ut. Måste ha gått upp flera kilo sedan i vintras. De andra hade Alex aldrig sett förut.
Om en ung man som längtar efter ett nytt liv. Men som ska göra ett sista jobb åt sina tidigare uppdragsgivare.
Hans första tanke var att smyga ut genom entrén på framsidan av fabriken. Sen såg han att de hängde kring just hans bil. Han fattade inte hur de fått reda på regnumret. De var ju danskskyltar och skriven på Aminas kusin. Mille skötte snacket medan de andra två stod avsides och glodde i telefonerna. De sa aldrig sina namn.
Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio Play och hjärtmarkera gärna novellen i appen så får du en notis om när nya berättelser finns att lyssna till.
Ekoxen är en av de pampigaste insekterna som finns i vår natur. Och det är just nu i början av juni som man har störst chans att se den. För det är nu ekoxarna flyger. Om det finns tillräckligt många gamla ekar med delvis döda rötter där larverna kan utvecklas. Annars får naturvårdarna gripa in. Mats Ottosson for till en solig sluttning mot sjön Roxen i Östergötland för att ta reda på mer om livet i en ekoxekompost.
Så här finns det mycket käk. En sluttning, varmt och gott, lite lättare jordar. Så här finns inget bättre ställe för en ekoxelarv att knapra. Sydläge mot Roxen här, så det är perfekt. Så här finns det mycket ekoxar.
Östergötland i juni. Den lövskogsomkransade gården heter Runstorp. Här ska snart förklaras vad en ekoxekompost är och berättas om hur en sån kan ge livsrum inte bara åt ekoxar utan också åt flera hundra andra vedlevande skalbaggsarter. Det finns forskning på det numera. Claude Josef och Niklas Jansson som går här i slänten ner mot Roxen jobbar båda med naturvård på Länsstyrelsen i Östergötland. Men Niklas var också handledare när Claude grävde sig ner i ekoxekomposternas myllrande mångfald. Men låt oss börja i en annan ända och backa nästan 50 år i tiden. Ty även en länsstyrelsetjänsteman som Niklas Jansson har en gång varit en liten pojke med planer och förhoppningar.
Grabbarna i byn där vi gick och drömde om ekoxe. Och sen så mycket hade vi förstått fast vi kanske bara var 10-11 år. Att de levde på ek och ekrötter. Och med en spade grävde runt stammen på den här eken. Och hittade såklart ägg, ekoxeägg. Stora, 3 mm stora ägg. Och där tog vi hem och byggde ett terrarium. Och sen läste vi vidare här. Ja, de lever på död ved. Okej, ja, vi hittade något vedträ och slängde i det här terrariet också. Och sen 5 års larvutveckling. Jaha, det var lite jobbigt där. Men, ja, men det är värt att vänta. Vi väntar. Och vi satt och stirrade på det terrariet. Och sen efter ett par veckor så kläckte det. Och fram kryper det svart skogssnigel. Det är en grym besvikelse. Men vi gav inte upp ändå. Utan, vad kan det vara, att år senare så tvingar vi våra föräldrar att åka ner till Öland. Och på vägen ner så fikar vi i Västervikstrakten på någon sån här ficka. Och där var en ek som sava. Och medan vi satt och fikade där, och jag och brorsorna var det då som tittade uppåt, så satt en stor hanne där och slickade på det där i savflödet. Och då var lyckan gjord. Fick äntligen se en ek också.
Och på den vägen är det.
Niklas Jansson har vikt sitt yrkesliv åt dels forskning på Linköpings universitet om Europas hotade vedlevande skalbaggsarter, dels praktiskt naturvårdsarbete på Länsstyrelsen i Östergötland. Och han har mött många ekoxar. Störst chans att se den här spektakulära arten har man under en kort period på försommaren. Enligt Niklas Jansson börjar de flyga den 10 juni klockan 9:50. Ja, inte exakt förstås, men som ett riktmärke. 10 juni var i förrgår, så vi är rätt ute i kalendern, men fel ute på dygnet. Chansen att få se aktiva ekoxar i solskenet strax efter lunch är liten. Men de finns här.
Och här skulle vi varit ikväll.
Ja, okej. Okay.
Då skulle de flyga över den här dalen här. Kors och tvärs.
Ja, det hade varit en syn det. Vi talar om Europas största skalbagge. Hanarna kan bli decimeter stora i vårt land och ännu större längre söderut. Ekoxen är en av skalbaggsvärldens mesta kändisar. Hanar som tar livtag på varann på en ekgren är en klassisk naturfilmsscen. Honan saknar de där enormt förstorade brottningskäkarna. Hon ser mer ut som en vanlig skalbagge, men även hennes storlek är imponerande. Och det är hon som biter hårdast.
Så att hanen kanske ger lite nyp, ja. Men honan, hon klipper hår på skinnet. Så det kan du få blodvite.
Har du blött för en ekox honans skull någon gång?
Nej, jag har missat det faktiskt.
Annars har han faktiskt gjort det mesta man kan tänka sig för ekoxars skull, Niklas Jansson. Ett exempel är hans deltagande i det EU-stödda projektet Life Bridging the Gap. Det gick ut på att restaurera ekmiljöer i Östergötlands, Kalmar och Blekinge län. Och även om just de här länen är ovanligt rika på ek redan idag, så finns det ändå för få tillräckligt gamla ekar för att trygga överlevnaden för en lång rad vedlevande ekberoende insekter, däribland ekoxen. Det är för att fylla ut luckorna i ekmarkerna, både när det gäller trädens ålder och geografiska spridning, som man har anlagt konstgjorda ekoxehem.
Nu kommer vi fram till någon slags konstruktion här. Det skulle kunna vara så att vi är i en skulpturpark där någon har gjort en installation med en hel mängd, är det ek? Eller är det alla möjliga lövträd?
Ek.
Kutsar av ek i varierande längd som är liksom sammanförda så att de ser ut nästan som orgel, tjocka orgelpipor. En riktigt jättestor gammal grå orgel här. Är de nergrävda sen en bit i marken? Eller?
Ja, så de är ungefär en meter ner i marken.
Oj, jaha. Det anar man ju inte när man ser
dem. Nej, precis. Men det märker man sen ska gräva upp en av dem här, att de är rätt långa.
Berättar Claude Joseph som gjort just det i vetenskapens tjänst, alltså grävt upp stockar, för att folkräkna deras skalbaggsfauna. Tack vare projektet Life Bridging the Gap finns det nu nästan 200 sådana här ekoxekomposter i Östergötland, Kalmar län och Blekinge. Och man ska då inte lockas att tro av ordet kompost att detta handlar om en hög med gräs och löv och annat grönt under nedbrytning. En ekoxekompost består alltså av grova, stående och liggande halvt nedgrävda stockar.
Det här är ett sätt att efterlikna naturen helt enkelt. Det ska funka ungefär som en ekstubbe. I och med att ekoxerna lever ju under jord och gnager på rotbenen av lövträd. Den gillar ek speciellt mycket, men det funkar med bok och ask och alm. Så den här är byggd för ekoxernas bästa. Och det visste vi att det skulle funka. Bara det finns ekoxar så kommer de hit ganska tidigt.
Mm. Men finns det också andra insektsarter som drar nytta av en sån här insats? Det var vad Claude Joseph bestämde sig för att ta reda på i sitt masterarbete på biologilinjen i Linköping för ett par år sedan.
Vi visste att de funkar på ekoxe, men visste inte vilka andra arter egentligen.
Med hjälp av flera olika fångstmetoder undersökte Claude 31 ekoxekomposter för att ta reda på vilka insektsarter som flyttat in. Resultatet överträffade förväntningarna.
Så att vi hittade hela 220 arter av att bara inventera så få komposter och så få stockar från respektive kompost visar på att det här är ett otroligt lyckat projekt för just de vedlevande insekter som behöver den här typen av död ved.
Men sen då? Ja, det är frågan. Det EU-stödda projektet avslutades 2022 och pengarna är förbrukade. Insatserna för ekoxar och andra ekberoende skalbaggar är tillbaka i länsstyrelsens vanliga budgetvardag.
Det här är ju liksom precis så här som vi vill jobba. Men det är ju liksom en liten annan nivå där vi har råd att ligga på. Mm. När vi kan göra så här fina åtgärder som man märker funkar.
Precis.
Nu är ju länsstyrelserna lite extra fattiga så nu har vi kanske inte gör så mycket. Men generellt så vill vi ju hålla på med de här grejerna så att jag tror nog var tionde år skulle vara lagom.
Precis.
På en plats och bygga en ny.
Ja, det är om inte markägare själv tar det initiativet att man vill kanske konstruera en, eller bygga en på sin mark.
För det är en väldigt enkel.
Ja.
Det är en väldigt enkel metod. Bara gräva ner lövträdsved i marken på en stor exponerad plats.
Mm.
Och that's it. Och de hittar dit. Finns det där så hittar de dit. Mm.
Det var Mats Ottosson som hade träffat Niklas Jansson och Claude Josef från Länsstyrelsen i Östergötland. Närmast nyheter och sen Lundströms bokradio som idag görs av Fredrik Wadström. Redaktionen läser den ukrainska författaren Victoria Amelinas nyutgivna bok Se kvinnorna, se kriget. Gäster är Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Och det här är Sveriges Radio och P1.
Kvart i fem ekot lördag, massiva ryska attacker mot Charkiv. Säpo varnar för att nioåringar är redo att bli attentatsmän. Vi frågar oss hur bemanningen av vården egentligen ser ut inför sommaren. Fack och arbetsgivare ger helt olika bilder. Och så hör vi om ett lyckat försök att rädda hotade ödlor i Värmland. Det är rubrikerna idag, Per Edberg i studion. Vi börjar med nattens massiva ryska attacker mot den ukrainska storstaden Charkiv. Hittills har 3 dödsoffer rapporterats, men räddningstjänsten letar fortfarande efter överlevande och döda i rasmassorna.
Vi hann bara springa in i huset, så kom smällen. Vår granne, en ung man, dog. Det slog ner något i hans sovrum. Hans mamma överlevde, grävdes fram i rasmassorna. Pappan lyckades på något sätt ta sig ut på egen hand. Och systerbarnet, en liten flicka, klarade sig utan fysiska skador. Men hon kunde inte stå upp. Benen bar inte, berättar Ruslana för ukrainska public service-bolaget Suspilne om natten i en av Charkivs närförorter. I 2 timmar pågick attacken. Av Ruslanas hus finns ingenting kvar. Det är det andra huset som hon förlorat sedan Ryssland inledde sitt anfallskrig, berättar hon. Under allt bråte söker räddningstjänsten nu efter fler överlevande. Ryssland har inte kommenterat antalet civila offer, hävdar att attacken riktades mot militära mål. Under de senaste veckorna har Moskva intensifierat beskjutningen av ukrainska städer. Och det är i skuggan av pågående fredssamtal som hittills inte lett till några större genombrott, annat än fångutväxlingar. I helgen planerades alla krigsfångar under 25 år utväxlas, men nu anklagar Ryssland Ukraina för att förhala överenskommelsen. Enligt uppgifter i ukrainska medier har utväxlingen skjutits upp. Samtidigt i slutet av förra veckan lyckades Ukraina genomföra ett omfattande drönarangrepp mot flera ryska militärbaser och slå ut ett 10-tal ryska stridsflyg, något som Ryssland lovat att vedergälla. Men överlag, menar flera bedömare, tyder väldigt lite på att Ryssland och Ukraina börjar närma sig någon slags fredsuppgörelse. I ett uttalande skriver Ukrainas utrikesminister Andriy Sybiha att Moskva behöver utsättas för mer press och att fler åtgärder behöver vidtas för att stärka Ukraina. Lubnel Shanti, Ukraina-korrespondent.
Det brinner i Konstakademins lokaler i centrala Stockholm just nu och flera gator runt omkring Fredsgatan, inklusive Sagerska palatset där statsministern bor, har spärrats av på grund av branden. Enligt räddningstjänsten är det en omfattande brand, men ingen människa ska ha blivit skadad. Branden tros ha startat vid eller i ett elskåp i Konstakademins källare. Enligt säkerhetspolisen har det blivit vanligare att barn vill begå attentat. Fredrik Hallström, som är operativ chef på Säpo, säger att man i underrättelsearbetet hittat så unga barn som 9-åringar som varit beredda att låta sig rekryteras.
Vi hanterar väldigt mycket information kopplat till barn som har givit uttryck för någon form av avsikt eller vill göra någonting eller tycker sig vilja göra någonting.
Vad handlar det om för åldrar?
Det är allt ner från 9 upp till över 10 år.
Enligt Fredrik Hallström och Säkerhetspolisen de senaste åren sett en ökning av antalet barn i underrättelsearbetet. Hur många det handlar om kan han inte säga.
Inte sällan så handlar det om information online. Där man sitter i olika grupper och ger uttryck för att det här ska jag göra, det här vill jag göra. Där det också finns andra som gärna vill att någon ska fastna på den kroken att göra något.
Vad gör ni i de här fallen?
Nej, men naturligtvis behöver vi göra det vi alltid gör. Vi behöver ju bedöma om det finns en förmåga och en avsikt och om det finns en materialiserad förmåga, det vill säga att individen också har påbörjat något i någon riktning för att göra någonting.
Som en effekt av att antalet barn i underrättelseflödet ökat har också säkerhetspolisens orosanmälningar till socialtjänsten blivit fler än tidigare enligt Fredrik Hallström.
Jag tror man behöver göra en djup analys och det är inte säkerhetspolisen som ska göra den djupa analysen. Varför det ser ut som det gör. Jag kan verkligen inte svara på det, men det är en bekymmersam utveckling.
Fredrik Hallström på Säpo, reporter Henrika Åkerman. En flicka har skadats i en olycka på ett tivoli i Gustavsberg utanför Stockholm idag. Flickan ska ha fallit ur en åkattraktion i samband med att bygeln av okänd anledning gick upp under åkturen. Polisen har spärrat av platsen och förhör vittnen på plats. Flickan fördes till sjukhus och ska då ha varit vaken och talbar enligt polisen. Nu gäller det bemanningen av vården i sommar. Tidigare idag har vi ju kunnat höra att regionerna anser att det ser bättre ut än i fjol, men nu visar det sig att facket inte alls delar den bilden. Enligt Sineva Ribeiro, som är ordförande för Vårdförbundet, är läget istället på många håll mer ansträngt än i fjol.
När vi frågar våra förtroendevalda inför sommaren så säger man att 16 av 21 regioner, där ser det faktiskt värre ut.
När Ekot frågade regionernas ledning om möjligheten att bemanna verksamheten under sommaren jämfört med i fjol svarade 10 att det ser bättre ut, 2 att det ser sämre ut och övriga oförändrat. På frågan vilka verksamheter som är svårast att bemanna under sommaren nämner många akuten och förlossningen och flera nämner också vårdcentralerna.
Sommaren blottlägger hälso- och sjukvårdens svagheter varje år och det är väldigt tydligt och det handlar ju om kompetensförsörjningen.
Regionernas lösningar handlar ofta om att man fokuserar på akut vård och skjuter upp det som kan vänta. Att man samarbetar mellan avdelningar och vårdcentraler, tar in hyrpersonal och erbjuder ordinarie personal olika former av ersättning för att jobba under de intensivaste semesterveckorna. Men Sineva Ribeiro på Vårdförbundet är skeptisk.
Det är viktigt att arbetsmiljön och patientsäkerheten inte får offras för att lösa tillfälliga bemanningsproblem, tänker jag.
De yrkesroller som är svårast att täcka upp vid semestrar är sjuksköterskor, både allmänna och med specialistkompetens, som barnmorska och för operation eller intensivvård. Även flera specialistläkarroller pekas ut. Ann-Katrin Eriksson är sjuksköterska på akuten på Centralsjukhuset i Karlstad.
Det är ju hatkärlek alltid till sommaren när man ser fram emot sin ledighet. Men man vet också att det är ganska tungt när man inte har semester.
Reporter Thomas Hedman i samarbete med P4 Gävleborg. De omfattande mobiltelefonstölderna har fortsatt på den pågående musikfestivalen Sweden Rock. Thomas Johansson är presstalesperson vid polisen i Blekinge.
Ja, men det här sticker ut ganska mycket och det finns också exempel internationellt där man har haft såna här händelser där väldigt många mobiltelefoner blir stulna. Jag har inte sett det, definitivt inte på Sweden Rock och inte hört talas om det egentligen i Sverige heller.
Så ni undersöker väl egentligen om det finns samband mellan de här?
Ja, men det, vi jobbar egentligen på tre ben när det gäller stölderna. Dels informera publiken då om att håll koll på din telefon, håll koll på varandra så att säga, så att ni inte råkar ut för detta. Men naturligtvis också tittar vi på de anmälningar som kommit in. Vad har vi för vittnesuppgifter? Kan vi se något mönster i hur det har gått till? Och så har vi också haft en betydande övervakning inne vid konserterna som vi normalt inte har på så här stora festivaler. Det är väldigt specifikt. De sker framför de stora scenerna, nära scenen sker de. Så att, det finns liksom en likhet i hur det här går till.
Thomas Johansson vid polisen i Blekinge och det var Isak Krona som intervjuade. Det lastfartyg som gick på grund utanför Landskrona förra helgen har idag dragits loss. Fredrik Hallerström är räddningsledare vid Kustbevakningen.
Nu ligger hon på töj där och bärgningen har ju gått prickfritt helt enkelt. Tack vare fint samarbete med alla involverade.
Det 180 meter långa lastfartyget var på väg från Tarragona i Spanien till Vysotsk i Ryssland. Det fanns ingen last ombord när Meshka gick på grund. Däremot ska hon ha haft närmare 940 000 liter olja i sina tankar. Men inget av det ska ha läckt ut under bärgningen.
Det är jättebra, ingen olja kvar.
Meshkas kapten är misstänkt för vårdslöshet i sjötrafik, men inte för sjöfylleri och är inte heller frihetsberövad.
Marie Sandgren vid P4 Malmöhus. Från USA rapporteras att Elon Musk har raderat flera kritiska inlägg om Donald Trump från sin plattform X. I dagarna har ju Musk i en serie inlägg angripit Trump och bland annat hävdat att Trump förekommer i utredningen av sexhandelshärvan kring Jeffrey Epstein. Men enligt The Telegraph är det inlägget ett av dem som Musk nu har raderat. Det kommer starka reaktioner från Miljöpartiet idag på att biståndsministern Benjamin Dosa igår kallade miljöpartister för tomtar och troll. Miljöpartiets språkrör Amanda Lind säger så här idag.
Ja, men det här är ju en nivå helt ovärdig en minister i Sveriges regering.
Ordbråket mellan Miljöpartiet och Benjamin Dosa fortsätter. Bakgrunden är att MP krävt biståndsministerns avgång på grund av regeringens hantering av UNRWA, som är FNs hjälporganisation för palestinska flyktingar. I SVTs 30 minuter framkom det i veckan att biståndsmyndighetens Sida vill att skicka stöd till UNRWA, men att regeringens statssekreterare i biståndsfrågor i sms försökt påverka hur myndigheten hanterade ärendet. Förutom Miljöpartiets avgångskrav så har Vänsterpartiet gjort en KU-anmälan. Men igår gick Benjamin Dosa till hård motattack och skrev att Miljöpartiet bara bryr sig om partipolitiska utspel och beskrev MP som, citat, ett parti som mest är sammansatt av tomtar och troll, slutcitat. Språkröret Amanda Lind är starkt kritisk till biståndsministerns uttalande.
Jag kan inte tolka det på något annat sätt än att man försöker flytta fokus från det djupt kritiserade beslutet att stoppa stödet till UNRWA. Jag förväntar mig av en minister att man agerar sakligt, man svarar på frågor istället för den här sandlådenivån.
Reporter Ylva Tidevall. Det kommer reaktioner på gårdagens uppgifter om att ett 30-tal mobiltelefonmaster längs E22-an blivit utsatta för sabotage. Socialdemokraternas försvarspolitiska talesperson, den tidigare försvarsministern Peter Hultqvist, säger så här.
Jag tycker att man ska vara tydlig med att man inte kan utesluta att det är främmande makt som ligger bakom den här typen av sabotage.
Det handlar om ett 30-tal sabotagetillfällen då kablar klippt sönder och säkringar förstörts. Och enligt uppgifter till SVT så tror polisen att samma aktör kan ligga bakom.
Det här känns som en typisk hybridaktion där man försöker sabotera strukturer i Sverige som har med infrastruktur att göra. Man ska ha klart för sig att Sverige är en bidragsgivare i kriget när det gäller Ukraina, på Ukrainas sida. Man ska också se att Sverige har gått med i NATO. Och det är också så att man från rysk sida direkt har markerat mot både Sverige och Finland när det gäller att man kommer att vidta åtgärder.
Och reporter här var Marie-Louise Kristensson vid P4 Östergötland. Nu förflyttar vi oss till Värmland. Där har länsstyrelsen nämligen jobbat aktivt med att försöka rädda hotade sandödlor. Och det är något som har gått bra enligt biologen Sven-Åke Berglind.
De höll på att dö ut under slutet på 90-talet och var ytterst nära. Så hade vi inte då skapat mycket större öppna miljöer för dem, då hade de varit utdöda, ja, förmodligen samtliga populationer i Värmland idag.
Sven-Åke Berglind, biolog på Länsstyrelsen i Värmland. Som en del i att ge sandödlorna bättre förutsättningar så har Länsstyrelsen skapat flera stora öppna sandytor och glesat ut skogen kraftigt i ett område på Sörmån och på Brattforsheden. Men allt är inte frid och fröjd i områdena. Ett stort problem är fyrhjulingskörning.
Ja, det är i högsta grad förbjudet. Och vi kommer också polisanmäla det så fort vi ser såna här spår framöver. Och det är ett gissel på många ställen att man kör med fyrhjuling i terrängen. För det förstör så mycket både för djur och för människor som vill ha en slags lugn och ro och naturupplevelse.
Men behövs sandödlan verkligen då, kan man fråga sig?
Ja, alltså sandödlan är en art som väldigt många andra arter som egentligen inte behövs för att människan ska överleva. Man ska inte se allting ur människors perspektiv. Men däremot är sandödlan en bra paraplyart. Så skapar man bra miljö för sandödlan, de här fina halvöppna miljöerna, lite grann savannmiljöer kan man kalla det för, då är det väldigt många andra idag hotade arter som gynnas. Och dessutom är det ju schyssta, fina miljöer för människor att ströva i.
Biologen Sven-Åke Berglind och reporter var Per Larsson vid P4 Värmland. Så vädret imorgon, då får Götaland skurar av och till, men på Öland och Gotland blir det en del sol, 12-18 grader. Svealand, växlande molnighet med skurar och 12-20 grader. Södra Norrland, först sol men under eftermiddagen regnskurar, 15-20 grader. Och norra Norrland får regn som drar bort och följs av uppsprickande molntäcke, 10-15 grader. Producent Louise Haag, jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
Klockan är 5, det är lördag och nu ska vi sända vårt litteraturprogram här i P1. Författaren Victoria Amelina föddes 1986 och dog redan 2023. Det ska nu handla om en av hennes böcker, om vad hon hann skriva, rapportera och förmedla i den och hur den har påverkat många läsare, bland annat i Sverige.
Välkomna till Lundströms bokradio. Och som ni hör är inte Marie här just den här veckan, utan ni får vara med mig, Fredrik Wadström. Vi ska prata om en väldigt speciell bok. En nyskriven men oavslutad berättelse av den ukrainska författaren Victoria Amelina. Hennes bok Se kvinnorna, se kriget har legat högt på svenska kritikerlistor under hela våren. En slags blandning av dagbok och reportagebok. Men själv fick Amelina aldrig uppleva att den gavs ut, eftersom hon dödades i en rysk robotattack i östra Ukraina sommaren 2023. Och för att prata om Se kvinnorna, se kriget har jag två gäster med mig i studion. Stefan Ingvarsson och Silla Naumann. Välkomna.
Tack. Tackar.
Stefan, du är till vardags analytiker på Centrum för Östeuropastudier, men har också bakgrund som översättare från polska och var under flera år svenskt kulturråd i Moskva. Nu har du precis kommit hem från Ukraina och du hade Victoria Amelinas bok med dig på resan. Hur var det att ha den som resesällskap?
Jag läste äntligen ut den, för att det som ofta är så att jag började läsa den, drogs in i den och så blev jag aldrig klar med den. Och nu började jag om från början, läste på tåget och kände att den var, även för en relativt insatt person, en väldigt bra vägledning. Både in i de frågor jag skulle ha möten om, men också de personer jag skulle möta. Den hjälpte mig att reflektera. För vad jag än var i Ukraina, alltså till och med i en klädaffär där jag skulle köpa byxor, så plötsligt så handlar samtalet om hon som har affärens bror, vars kropp hon försöker få tillbaka från ryssarna som kräver väldigt mycket pengar för den. och den misstro hon har mot hela processen, samtidigt som hennes man är vid fronten. Hennes son börjar växa upp och komma i vapenför ålder. Inte ens när du ska gå iväg en liten stund och köpa byxor så stannar kriget upp.
Silla Naumann, du är författare med åtminstone 15 böcker bakom dig. Din senaste roman är Skäret. För din del, vad hade du med dig in i Se kvinnorna, se kriget när du läste den?
Ja, det var så fantastiskt att den öppnade sig så direkt. Jag tänker att den ledde mig rakt in i kriget på två sätt. Dels för att den genom sin oavslutade form som ett sorts akut vittnesmål, men också genom sin genom hennes anteckningar och så, där det finns olika nivåer av text hela tiden, så fick jag på något sätt svar på många av de frågor som jag under de här åren har ställt mig, hur det är att vara i ett krig, hur det är att ha en vardag i kriget, hur fungerar det?
I vilka situationer kan du ställa dig den typen av frågor?
Ja, men alltså, hur går det till att gå och handla när det ljuder ett flyglarm? Vart tar man vägen? Eller hur får man sin lön om man jobbar på ett ställe? Alltså, fungerar utbetalningarna? Vad händer med bostäderna när det är bombat bredvid? Alltså, det är så många små och stora frågor som väcks. Men sen är det ju också det här med att eftersom jag är författare så blir jag så intresserad av att den är oavslutad. Och vad det gör med texten, hur den liksom formerar sig kring vittnesmålet i sin oavslutade form. Och så jag blev oerhört indragen i den här boken, omedelbart kan jag säga.
Det där kommer vi förstås att prata mer om, vad som händer med den här texten när den inte blir färdigskriven för att Victoria Amelina dödas mitt i steget. Stefan, vi kanske ska börja med att säga någonting om vem Victoria Amelina var. Född i Lviv 1986, men hur skulle du beskriva henne?
Romanförfattare, sån som precis hade gjort sig ett namn. Umgicks väldigt mycket med den unga ukrainska litteraturen. Den som alla har ju fått ställa sig de frågor som hon ställer sig.
Alla i Ukraina?
Alla författare, alla som jobbar inom kultur i Ukraina får ju ställa sig samma frågor som hon. Vad behövs nu? För Victoria blev det akut att ställa sin talang till förfogande för det här reportaget och reflekterandet som den här boken innebär.
För hon tar ju ett beslut i början av den storskala.
Och det är också viktigt att betona att hon skriver den här boken för oss. Hon skriver den på engelska och hon skriver den för läsare som Silla och mig. Det här är ju inte skrivet för ukrainare och den här texten finns inte på ukrainska. Och hennes vänner som har redigerat den, vi kommer in på det senare, de har ju också fattat beslutet att den inte ska finnas på ukrainska förrän kriget är över. Det här är kanske vad vi behöver läsa, men kanske inte vad ukrainare behöver läsa just nu.
Vi ska lägga till att hon börjar alltså med resor över hela landet i ett läge när många flyr. Och jag följde henne på Twitter, alltså X som det numera heter, från våren 2022, eftersom Victoria Amelina var en av de röster som man ville höra vad hon hade att säga från allt det hon såg och alla de hon träffade. Och jag minns att jag hade någon slags lista i huvudet på personer att intervjua på reportageresor i Ukraina, och hon var definitivt en av dem. Men så händer det här då sommaren 2023 när hon åker tillsammans med några uruguayanska författare och människorättsaktivister till östra Ukraina, och de hamnar på en restaurang i Kramatorsk som träffas av en rysk robot. Hon skadas allvarligt, förs till staden Dnipro där hon ligger på sjukhus några dagar innan hon avlider då.
Och för mig ska jag också säga att som jag aldrig har läst henne tidigare så var hon länge framförallt ett tomrum och en sorg. Jag var på Författare- och översättarcentrum i Visby och skrev den sommaren då hon dog med en av hennes absolut bästa vänner i rummet intill. Och varje dag efter att vi hade skrivit klart så gick vi långa promenader i Visby och pratade bland annat om Victoria. Och Katarina berättade om sin sorg. Och Katarina är den som i boken också är vännen som hjälper henne att komma på vita lögner mot hennes son. För hon har lovat sin son att inte ta den typen av risker som hon faktiskt tar. Och precis som många andra så slets, tror jag, Katarina med sådana känslor av, ska man liksom sörja och uppmärksamma särskilt de författare och konstnärer som dör i det här kriget? För att jag har ju även tidigare klasskamrater. Det blir någon sorts konstig skillnad i empati, och där jag försökte säga, jo men ibland måste man lyfta fram kanske något öde som griper tag i oss mer och som kanske det går att berätta mer om utan att värdera de döda.
Jag tycker att det var intressant också som stod i boken där, just det du berättade med de här vita lögnerna. Att hon lovar sin son att ingen ska röra hans legobyggen i deras lägenhet. Och lägenheten används ju som evakuering för väldigt många människor. Och hon kan ju absolut inte lova det. Men hon lovar det, pojken är i Polen just då. Och jag tänker att det är just den typen av små berättelser som finns hela tiden i den här boken. Som gör att man dras vidare. Att man får en större bild och en väldigt levande bild av att leva i ett krig där det inte bara pågår luftanfall och